en podcast från Aftonbladet.
Nähä, okej. Så det räckte inte med corona, krig i Ukraina och bråkiga politiker. Nu säger Konjunkturinstitutet dessutom att vi står inför en skyhög inflation och stundande lågkonjunktur. Minns jag vad alla de här orden betyder exakt från SO-lektionerna? Nej, det gör jag ju inte. Men tack och lov är My och Lena på plats för att förklara vad det här innebär och vad politikerna tänker göra åt saken. Dessutom, Ebba Buschs hemmasnickrade abortkontrakt och det där avtalet som vi skrev med Turkiet igår. What does it all mean? Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd en runda till med My Råvedder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim.
Jaha. Här hade vi ju tänkt göra ett program. Och sen så gick Ann Linde och Magdalena Andersson och skrev avtal med Turkiet. Och då får vi göra ett helt annat program, Lena och My. Igår kväll fick vi ju veta att Sverige, Finland och Turkiet har skrivit ett avtal som gör att Turkiet inte kommer hindra Sverige och Finlands NATO-ansökan. Men det jag tror många undrar nu är till vilket pris. Lena, vilka huvudpunkter innehåller det här avtalet?
Det är tre huvudsakliga områden. Det ena handlar om terrorism och kampen mot terrorism, hur den ska bedrivas. Det andra är vapenexport, alltså försäljning av vapen till Turkiet och andra NATO-medlemmar. Mm. Och sen handlar också om utlämning av brottslingar till Turkiet.
Och My, vilka av punkterna har väckt mest reaktioner?
Alltså alla punkterna har väckt reaktioner för att politikerna har också tillbringat väldigt mycket tid med det nu med att säga att man inte kommer ändra så himla mycket förutom det här med vapenexporten vad man gör idag. Det är en tunn linje här med en diplomati och att kunna liksom tydligt berätta vad det här innehåller. Men det som det framförallt har varit mycket debatt om nu, det är ju det här med att inte stödja YPG, den här kurdiska milisen i norra Syrien. Och varför man pratar om det nu är ju för att det indirekt var en del av avtalet med Amineh Kakabaveh för att släppa fram Magdalena Andersson.
Ja, för hon sitter ju inte just nu, alltså Amineh Kakabaveh sitter ju inte just nu och firar med tårta och tomteblås, om man säger så.
Hon är ganska arg, va?
Hon är pretty fucking pissed. Men varför är hon så arg?
Nej, hon är ju rädd för att det här avtalet mellan Sverige, Finland och Turkiet innebär ett brott mot det avtal som hon har med Socialdemokraterna.
Jag såg det här att hon hade hotat med misstroendeförklaring mot Ann Linde. Hur sannolikt är det att hon får igenom något sånt?
Alltså själv lär hon ju inte få igenom det, för det krävs att det är, om jag minns rätt, 35 ledamöter som kräver en misstroendevotum för att det ska genomföras. Så hon måste ju få med sig minst 34 andra då.
Det har ju gått väldigt kort tid sen det här hände. Alltså det var ju bara igår kväll, men tror ni att hon kommer få med sig någon mer i det här?
Jag vet inte om riksdagen som helhet börjar tröttna på att bete sig som småungar eller inte, men jag kan hoppas på det.
Hennes största chans är väl Sverigedemokraterna, och då är väl frågan om det är dit hon är sugen på att vända sig för hjälp i en sån här fråga.
Nej, visst. Men under kvällen och morgonen nu så har jag ju sett en hel del oroliga reaktioner från folk om att till exempel svensk-kurdiska aktivister och turkiska författare och journalister som Erdogan inte gillar som är här i Sverige nu inte kan känna samma trygghet eftersom de kanske skulle kunna utlämnas till Turkiet. Är den oron på något sätt befogad?
Den borde inte vara det, därför att det som avtalet säger är ju att utlämning av brottslingar som är turkiska medborgare och som Turkiet vill ha utlämnade till sig ska utlämnas enligt gällande alltså konventioner på området, internationella konventioner. Och det får man ju förhoppningsvis tro att det är så även idag. Mm. Förra året utlämnades två personer, i år har det hittills varit tre till Turkiet när de ville ha personer utlämnade som har begått brott.
Så den som är svensk medborgare som är här under vårt skydd ska inte känna sig orolig?
Nej, och sen är det ju ganska, alltså det är en ganska rigorös process det här med utlämning. Därför det är ju högsta domstolen som bestämmer det. Och de säger då ja eller nej. Säger de ja, alltså det är utlämnad, då går det vidare till regeringen som kan stoppa det så att säga i sista hand. Men däremot så har högsta domstolen, om de säger nej så är det nej.
De här formuleringarna som jag har sett i det här avtalet, de är ju ganska luddiga, typ förhindra terrorpropaganda mot Turkiet. Vad betyder ens det? Terrorpropaganda enligt vem? Om vi väl kommer med i NATO, kan vi skita lite i det här avtalet och göra som vi vill? Eller hur bundna är vi egentligen?
Alltså, ja, om jag har förstått Turkiets önskemål är ju att hela den här terrorfrågan ska upp på en högre nivå inom NATO. Det är inte så att de specifikt har tyckt att Sverige och Finland ska ägna sig mer åt det, utan de vill liksom höja nivån på det här. På den delen av samarbetet som de tycker är för liten. Och vad det tar vägen, det är kanske lite svårt att veta. Men det finns också en punkt på dagordningen på NATO-toppmötet som pågår nu i Madrid som Turkiet håller i, som handlar om kampen mot terrorism. Och president Erdogan och Joe Biden ska träffas under mötets gång och prata just om det här.
Den stora skillnaden som man har sagt utifrån liksom vad man gör idag, vad som sker idag mot vad som kommer att hända efter det här, säger man handlar om det här med vapenexporten och att det inte handlar då egentligen om ett enskilt avtal med Turkiet, utan det handlar om att när man blir medlem i NATO så ändrar sig också de förutsättningarna att man behöver ha en annan relation, en annan öppenhet till alla NATO-länder. Där
så det hade hänt Turkiet ändå liksom?
Att det precis, det är en del av den processen.
Det blir ju en förändring därför att i och med att Sverige blir NATO-medlem, när vi nu blir det, då kommer ju den myndighet som avgör om vapen kan säljas till andra länder eller inte ta med det i sin beräkning. Alltså de kommer ju att bedöma det på en annan grund än de skulle ha gjort det idag, där vi dessutom har vapenembargo mot Turkiet.
Men det har inte att göra med det här avtalet vi har med Turkiet, utan det har att göra med att om vi då kommer gå med i NATO så hade reglerna oavsett förändrats.
Ja, alltså Inspektionen för strategiska produkter, alltså den myndighet som avgör om vapenexport kan äga rum eller inte, de kommer naturligtvis se till att vi uppfyller våra förpliktelser enligt NATO-fördraget även i vår försäljning av vapen.
I de kommentarerna som jag har hört Ann Linde och Magdalena Andersson säga så har tonen väldigt mycket varit så här, men det här är inte en sån big deal. Vi gör inte så mycket stora förändringar nu från hur det har sett ut tidigare. Håller ni med om det? Eller vet vi någonting om det?
Alltså förutom det här när det gäller vapenexporten så det här med utlämning, det tror jag i praktiken inte betyder någonting i praktisk mening. Det här med kampen mot terrorismen tycker jag är lite mer höllt i dunkel. Där skulle man nog vilja dyka ner lite mer mellan kommatecknen innan man drar någon större slutsats.
Den som det egentligen betyder mest för här är väl egentligen Amineh Kakabaveh, eftersom det blir otydligt vad hennes avtal betyder, samtidigt som man ju har sagt när man har pratat om det här att det är ju självstyret i norra Syrien och uppbyggnaden av det som man liksom stöttar och inte YPG specifikt på det sättet.
Men om man vill vara en liten djävulens advokat här, hur mycket behöver sossarna bry sig om att Amineh Kakabaveh blir sur? De har ju fått igenom det de ville med hjälp av henne.
Ja, nej, men absolut ingenting egentligen.
Nej, så hon kan vara sur på sin kammare, ja, they don't care.
Såklart.
Det är inte det mest classy, kanske. Det är inte det snyggaste sättet att hedra ett avtal.
Det är politik.
Det är politik.
Jag har upprättat ett kontrakt. Jag kan kalla det ett abortkontrakt. Ett kontrakt med Sveriges kvinnor som jag har skrivit under här. Vi som skriver under detta dokument står bakom Sveriges abortlagstiftning och lovar att försvara den.
Jag vill passa på att tacka Ebba Busch för att hon aldrig slutar ge oss saker att snacka om. Den här gumman betalar i princip min hyra. Utan henne ingen politikpodd, känner jag. Nu senast så håller hon andaktigt fram ett abortkontrakt som hon vill att alla partiledare ska skriva på för att visa att de står bakom den befintliga lagstiftningen vi har. Berätta om era känslor.
Ja, man kunde få en kopia också. Det fanns ett original man kunde få fota, så kunde man få en kopia att ta med sig hem.
Var ni där?
Jag var där.
Jag var inte där, men jag kände mer att det var som sån här att jag lovar att städa mitt rum varje lördag och få en veckopeng på X kronor.
Ja, men jag känner precis samma sak. De som har gått med på att skriva under det här kontraktet hittills är Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson.
Ja, källsurpris.
Verkligen. Mina vänner, förklara nu. Är abortlagstiftningen på något sätt hotad av de andra partierna som inte skrivit under det här kontraktet?
Nej.
Nej. Så varför håller hon på?
För att hon har problem med sitt eget parti. Med att det, hon ständigt förlorar på att den här frågan kommer upp, eftersom det är så tvetydigt vad personer i hennes parti tycker om abortfrågan.
Ja, och därför finns det också en viss tveksamhet kring precis hela partiets inställning. Vad är det som gäller? Vem är fågel och vem är fisk liksom?
Ja, för den kritiken har jag ju sett ganska mycket. Är det här hennes sätt att deala med de här ja till livet personerna inom hennes parti?
Hon försöker ju deala med det, eftersom hon vet att partiet förlorar på den här debatten när den dyker upp.
Ja.
Samtidigt så driver de ju frågor som samvetsfrihet, att man ska som vårdpersonal då kunna slippa abort om det är mot ens tro eller övertygelse. Så det är ju lite svårt att kommunicera, samtidigt också som att det hela tiden kommer fram lite, vad ska man säga, tvetydigheter kring vad hennes olika partimedlemmar tycker kring abort. De har uttalat sig i vissa frågor, de har engagerat sig i vissa organisationer som är mot abort, samtidigt som man då säger att partiet i stort driver eller står bakom abortlagstiftningen.
Ja, för det är ju en väldigt enkel, liksom, det är ett väldigt enkelt nyp att sätta i sidan på henne från de andra partierna, där de är så här, men du, ser över ditt eget hus först.
Det var ju bara det som den här presskonferensen handlade om, att hon var sur på att andra partier nu nöp till på henne eftersom abortfrågan är uppe på agendan igen.
Men samtidigt, de här andra partierna, kan de inte bara skriva på kontraktet? För nu är de ju så här, du behöver inte oroa dig för vad vi tycker, skriv på bara.
Men varför det?
Men varför inte? Det blir bara tjafsigt.
Nej, men varför ska de skriva på något som hon går omkring och viftar med? Alltså den dagen man kan börja bry sig om någon har någon annan åsikt, något parti, det är ju när någon grupp inom partiet sluter sig samman och motionerar i riksdagen om förändring av abortlagstiftningen.
Och det, där är vi ju inte.
Absolut inte, nej. Som tur är. Utan tvärtom är det ju nu många, flera som höjer sina röster för att aborträtten ska skrivas in i regeringsformen.
Ja, precis. Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet säger att de vill grundlagsskydda aborträtten. Vilket ökat skydd ger det i jämförelse med hur det ser ut idag?
Ja, det gör ju att varje förändring, beroende på hur man utformar det här såklart. Men tanken måste ju vara att varje förändring ska vara svårare att, så att säga, få ta längre tid att genomföra. Om man skriver in aborträtten i grundlagen, så tar det viss tid, och det tar också tid att ta bort den. Mm. Och det, tanken med det är ju att man ska kunna ägna sig åt lite eftertänksamhet. Men sen så är det klart att det kan inte, aborträttslagstiftningen kommer ju aldrig ligga i regeringsformen, utan det här kommer vara ett allmänt värnande om den.
Tilltaget från Ebbas håll, tror ni hon är nöjd med resultatet hon har fått av den? För hon har ändå fått ganska mycket uppmärksamhet.
PR-kupp. Ja, hon är väl säkert nöjd.
Du tror att hon är nöjd?
Fast kanske heller inte. För att det som det också fäste människors uppmärksamhet på, det är ju just att KDs tveksamheten kring KDs hållning ännu en gång. Och det hjälpte hon själv till med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Sverige har gått in i lågkonjunktur, det konstaterar Konjunkturinstitutet som sänker sin prognos för svensk BNP-tillväxt i år.
Sverige har nu den högsta inflationen sedan 1991.
Jag vill vara tydlig med att vi kan vänta oss tuffare tider framöver.
finansminister Mikael Damberg och Per Gessle är överens. Det är tuffa tider. Konjunkturinstitutet har släppt en rapport över det ekonomiska läget i Sverige och de säger att skyhög inflation för Sveriges ekonomi in i en lågkonjunktur i år. Man sänker prognosen för tillväxten både i år och nästa år. Lät jag vuxen och som att jag fattade vad jag sa? Det gjorde jag absolut inte. Skojar bara, jag låtsas. Men visst fattar till och med jag att någonting är fel. När maten är så dyr på ICA att man måste sätta sig med kvittot när man kommit ut ur affären för att lista ut vad fan som gick fel. Maten är dyrare, folk är oroliga för räntor på sina bolån, bensinen är snordyr. Till och med kaffe kostar 40% mer nu än vad det gjorde för ett år sedan. Lena, vad är de huvudsakliga anledningarna till att vi har hamnat i den här situationen?
Det är ju obalanser i världsekonomin som har förorsakats framförallt av kriget i Ukraina, av pandemin och av Kinas pandemipolitik. Senast här nu så var ju 26 miljoner Shanghai-bor instängda ett par månader. Det blir ett jättestort produktionsbortfall av olika saker som skulle komma ut på världsmarknaden, till exempel halvledare.
Och halvledare, ett ord vi har lärt oss de senaste åren.
Och då blir det ju ingen produktion av halvledare därifrån bland jättemånga människor under jättelång tid.
Som behövs i allting.
Ja, som behövs i typ allting.
Fraktkris har jag förstått att vi har också.
Ja, och den har ju pågått länge och började ju under pandemin.
Så låt oss gå in på hur det här påverkar oss svenskar. Alla måste handla mat och maten är som sagt dyrare. Varför är den det? Varför är maten dyrare?
Ja, men det började med bränslepriserna som gick upp och elen som blev dyr och gödsel som blev dyrt för att mycket av matproduktionen sker ju på lantbruk i Sverige. Eller andra företag som producerar mat, de behöver ju liksom el och bränsle. Och det är ju kopplat till kriget i Ukraina. Och nu så kommer det förmodligen komma fler prisökningar för att det har också blivit dyrt med foder på grund av att det är brist. Mm. Men det är ju inte så att det var fett att vara bonde redan innan det här, utan det här är någonting som har stressat den svenska lantbruken ytterligare, att det har blivit så dyrt att med matproduktionen.
Jag funderar på det här med tidigare ekonomiska kriser. Vad kan det i värsta fall leda till för de sämst ställda i Sverige att maten är så dyr?
Alltså det är ju så att man kommer ju få dra ner på maten om det är så att marginalen är så liten att man redan nu är liksom på gränsen. Och samtidigt så är det ju att sommaren är ju den värsta tiden för det, för då behöver man ju ge barn mat. Alla
måltider.
Liksom alla måltiderna. Ja. För vi har ju ändå i Sverige fria skolmåltider och det är också fri frukost på väldigt många ställen. Särskilt i fattiga områden, för att man vet om att det är ett sätt att styrka upp de här allra fattigaste familjerna. Men det är klart att man kommer att behöva se över sitt matintag. Inte vi då kanske som inte har det illa ställt. Vi kommer kanske bara behöva se över vad vi handlar och se till att vi inte kastar så mycket mat. Men det är ju klart att man kommer att behöva fundera över hur man äter och vad man äter. Så att jag menar, jag har ju själv upplevelse av att växa upp som ett ganska fattigt barn, och det är ju klart att det påverkar vad du äter. Mm. Att mat inte är, alltså att för vilken mat som helst är inte en självklarhet om man har en ansträngd ekonomi i en familj.
Nej, såklart inte. Och vad har de politiska lägena för lösningar på det här?
Alltså det som regeringen har föreslagit att riksdagen accepterat är ju ett höjt bostadsbidrag för barnfamiljer.
Sen finns det också stödpaket som har gått till bönderna och till fjäderfäindustrin, säger man det, kycklingindustrin. Mm. För att se till att industrierna hålls igång, men också då att man inte behöver höja priserna så där jättemycket på maten. En annan sak som har diskuterats, jag tror att jag sett Miljöpartiet prata om det är matmomsen, att man skulle sänka matmomsen. Den är ju 12%, så det skulle väl ändå kanske bara vara marginellt man skulle kunna sänka den, och det är inga andra partier som jag har sett som har pratat om, diskuterat det.
Sen har vi ju det här med hemmen. Många har ju tagit lån för att kunna bo i sina hem. Hur påverkas de av den ekonomiska situationen?
De får höjd ränta.
Jag vet ju många som har haft sina största spenderarbrallor på sig de senaste åren. Alltså det har tagit stora lån för lägenheter. Det har renoverats under corona. Så pass att det till och med var brist på virke ett tag. Skulle man ha sett detta komma och hiat sig?
Är det nu vi märker att du lever med en skåning? När du säger hiat dig.
Ja.
Det gick rakt in i hjärtat.
Ja.
Ja, men alltså det har ju varnats om det här. Det här är inte nytt att det här skulle kunna ske. Och det som man har pratat om, men det är ju att den svenska hushållen är väldigt högt belånade. Och det har ju varit åtgärder om det, amorteringskraven till exempel. Så att jag tror, nu ska ju Erik Thedéen, han ska tillträda som riksbankschef till slutet av året. Men vi har ju hört honom i alla fall som generaldirektör för Finansinspektionen prata väldigt mycket om det här i många, många år. Så att det här är inte ny information egentligen. Det kanske bara har varit lite svårt att ta till sig när vi har haft en hög konjunktur och att det har varit gött att leva.
Aha, så problemet är inte att politiker och människor som kan saker inte har varnat. Problemet är att vi inte har lyssnat.
Ja, med så ska jag säga.
Eller inte velat lyssna, tror jag snarare. Jag tror att den som har slagit lock för öronen och tagit satt händerna för öronen. För att det är klart att det är kul att flytta till ett större hus.
Nej, men det är så gott att leva i smöret, va?
Ja, det är så tråkigt att tänka på när smöret tar slut.
Ja, fy. Vad kan politiken göra för att hjälpa till här?
Alltså på den här punkten så kan man väl inte göra så mycket. Det är ju, alltså, de finansiella instrument som så att säga, regeringen besitter, det är ju skatter och avgifter och olika former av bidrag om man begränsar sig till hushållskassan. Alltså det kan man inte göra några förändringar med de två metoderna. Det som däremot styr så att säga ränteläget, det är ju verktyg som Riksbanken sitter på. Men de vill ju höja räntan nu därför att för att få stopp på prisökningarna, och det tjänar ju även de som har lån på.
Okay.
Även om de förlorar på att lånen blir lite dyrare. Men det kunde man så sagt ha tänkt på tidigare.
Så ska du också säga att det, när man beskriver det här problemet, handlade väl om att konsumtionen kommer att gå ner. Inte att vi är på en situation där folk behöver gå från hus och hem. Vi är inte där i den slags kris. Och det ser inte riktigt ut som nu, säger ekonomerna i alla fall, att vi skulle hamna i en sån kris. Alltså det vet man ju aldrig, men just nu så ser det ju ändå mer ut som att det är konsumtionen som man behöver strama åt, och inte att man behöver flytta på grund av de höjda boendekostnaderna.
Okej, så att det är inte riktigt, liksom, det är inte krisernas kris vi pratar om här och nu?
Verkligen inte. Om vi backar bandet till början av 90-talet, då var det ju krisernas kris. När Sverige lånade var tredje krona till statskassan och räntorna för bostäder låg på 25-27% vissa tider. Och styrräntan, Riksbankens, var på 500%. Då var det kris.
Så det låter inte på er som att vi är på väg dit heller?
Inte just nu, men man vet ju aldrig hur situationer uppstår. Alltså, det kan ju löpa iväg rätt vad det är. Det är något som framtiden är tyvärr svår förutsägbar.
Varför vet du inte allt, Lena?
Ja, det är en brist jag har.
Det är en annan sak som såklart påverkar hushållen är ju detta med pumpen. Vi har gjort ett helt avsnitt om de höjda bränslepriserna, så om man vill lära sig mer om det så kan man scrolla tillbaka i feeden till avsnittet som heter Vilken soppa. Och inte Return of the Mac som jag ville, säger jag och tittar på vår producent Olivia. Vi gjorde det här avsnittet i februari och sedan dess har priserna fortsatt stiga. Vem ska man rösta på om man vill ha lägst bränslepris?
Alltså det är ju lite missvisande, för att man kan ju rösta på partier som vill sänka jättemycket, men att de skulle kunna göra det kanske är lite mindre realistiskt. Alltså Sverigedemokraterna vill ju sänka med 10 kronor vid pump, men hur de skulle få till det är lite svårt att förstå. Sen är ju de flesta överens om att man vill sänka priserna, och man är ungefär överens om hur mycket det ska vara. Moderaterna och KD vill sänka med 5 kronor ungefär, och regeringen har ju räknat ut att man kan sänka runt 4 kronor, strax under kanske, med liksom de verktyg man har just nu. Så att, för det är ju inte bara politiken som påverkar, utan det är ju också världsmarknadspriset, och det är framförallt det som har gått upp jättemycket som har höjt priset på bränsle.
Men när man säger sänka, då menar man väl
vid pump,
men då menar man väl inte liksom nu går vi in på källmacken här och drar ner kronan, utan det är väl på andra håll som man åtgärdar så att pengarna sammanlagt blir mindre, typ dra ner någon skatt hit och dit.
Ja, men alltså, så här är det ju, att skatten här har ju sänkts i år med 1,80. Det är en väldigt stor sänkning, och jag tycker också en väldigt diskutabel sänkning med tanke på att vad är det viktigaste? Är det klimatet eller inte? Det är bara högtidstal, det är jätteviktigt. Och det är ju den enda delen av så att säga slutpriset som politiker kan rå på. Det är ju det som har med skatter att göra. Resten är ju råvara och transport och produktion.
Men så de här liksom 4-5 kronorna som de andra partierna verkar överens om eller typ, är de realistiska?
Man vill ju tänka reduktionsplikten också eftersom den här inblandningen av biobränsle gör att det blir dyrare. Så att, nej, det är klart man kan säkert pressa ner det 5 kronor, men då är det precis som Lena säger, vad är frågan? Alltså,
vem ska man rösta på om man vill ha lägst bränslepris?
Vad är blicken framåt?
Ja, men då tycker jag att du ska rösta mot Putin, därför att det är han som har pressat upp priserna.
Gud vad ni inte svarar på min fråga. Vem ska man rösta på om man vill ha lägst bränslepris?
Du kan rösta på vem du vill nästan.
Ja. Okej. Och då, om vi går in på det här du tog upp nu Lena. Alltså om man samtidigt vill ha ett parti som tänker på miljön. Går det att få ihop de här två sakerna? Att både tänka på miljön och betala ett ganska lågt bränsle. Eller lite lägre bränslepris.
Nej. Speciellt inte om man vill ta bort den här, eller sänka andelen inblandad biobränsle. Då går det ju inte alls åt rätt håll. Alltså det gör ju däremot elbilar, men det kommer ju inte heller vara så billigt att ladda dem. Och dessutom är det dyrare att köpa.
Det kommer helt enkelt vara dyrare vid pump. Kanske att det kan sänkas lite här och var. Det har sänkts lite på skatten.
Ja, men det, en sak är ju fullständigt säker. När så att säga, bränslemarknaden i världen har anpassat sig till dagens säkerhetspolitiska situation i Europa, det vill säga Putins angrepp mot Ukraina, då kommer ju världsmarknadspriset att sjunka. Men det är såna här obalanser, tar ju lite tid att liksom få ordning på.
Jag minns ju att när Magdalena Andersson var finansminister så älskade ju hon att prata om att spara i ladorna. Helt enkelt att man ska spara när det går bra så man har att ta av när det krisar. Så hur fulla är våra lador nu inför denna lilla kris?
Alltså det har ju spenderats väldigt mycket pengar under pandemin. Men Sverige har ju fortfarande jämförelsevis en väldigt låg statsskuld. Så ja, alltså de är ju inte tomma. Men de är inte fulla. Men de har väl aldrig varit helt fulla heller.
Nu ska vi, om Mikael Damberg, finansministern, får som han vill, så ska vi ju sluta liksom betala av på statsskulden och istället satsa pengarna på att upprusta försvaret.
Så hur stor kommer den här plånboksfrågan bli i valet?
Alltså moderatsidan, de kämpar ju hårt för att det ska bli en valfråga. Så att även om det kanske inte blir den hetaste valfrågan, så tror jag att den kommer att ta en betydande plats.
My och Lena, tack så jättemycket för idag.
Tack själv.
Programmet är slut för den här gången och vi som gjort det är som vanligt producent Olivia Svensson. Experter My Råvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi kommer komma tillbaka igen i samband med att Almedalen börjar och då ska det snackas skit. Ha det gott!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.